God kväll allesammans och välkomna till ett slashat.se, din machete i teknikungen. Med mig Jesper Söderlund och här brukar naturligtvis sägas Tommy Podsemski. Men icke så idag. Istället har vi kastat ut Tommy för hans nya ersättare Johan a.k.a. Kottkrig Larsson. Tack för att du är med oss i denna svåra tid, höll jag på att säga.
Ja, tack själva.
Svåra tid, kanske ni lyssnare undrar. Jo, det är faktiskt så att lyssnar man på det här i efterhand så kanske man inte är riktigt lika drabbad som om man var med vid liveshowen. För att vi har faktiskt kommit igång så där en timme tio minuter sent. Vilket är en first, får vi säga. Vi brukar vara spot on, eller ja, spot on, vi är aldrig i tid. Men nu är vi faktiskt mycket mer sena än vanligt. Och det är faktiskt så att Tommys dotter mådde lite kast och han var tvungen att lite akut åka till sjukhuset. Så vitt jag vet så var det inga konstigheter där, men det tar lite tid på svenska sjukhus och han har helt enkelt inte hunnit hem i tid för att spela in showen. Och vi konstaterade allihop att vi är helt enkelt tvungna, speciellt med en 4-års show coming up, att spela in en show. Show must go on. Vi har gjort avsnitt varje vecka i 4 års tid. Vi kan liksom inte falla på målsnöret här, utan vi kör. Och Johan var snäll att helt enkelt på väldigt, väldigt kort varsel bara hoppa in så här. Jag tar den här pucken, vi freestylar och chatten som har hängt med en stund, nästan, inte för länge, men de har varit med en stund, de har suttit här sedan försnacket, de har sagt vi crowdsourcas avsnittet om så behövs. Så vi får väl nästan se, Johan, vad vi kan hitta på för sorts show idag.
Ja, jag tycker det är betryggande att vi har chatten med oss, det är alltid skönt att ha sån backning.
Det blir aldrig någon sån awkward silence när man har chatten med, för blir det, de bara petar in ett ämne mer eller mindre mainstream och så tar man det därifrån helt enkelt.
Ja, de är bäst.
Ja, men det gillar vi. Och enligt vårt nya format så ska vi egentligen gå rakt på nyheter, och då vore det nästan elakt om jag frågar vad du har tänkt att prata om idag med det här korta varslet. Men ja, har du något så här spontant att tänkt prata om, annars kan jag kika lite på mina ämnen.
Nej, kikar du på dina ämnen så tar jag och försöker speedreada mig igenom saker och ting.
Ja, men det låter bra. Jag har ju trots allt förberett ämnen, det har ju då inte Johan. Så han ska inte belastas för det här på något sätt, utan du får väl helt enkelt gå loss på mina ämnen i värsta fall. Eller kanske till och med sno ett eller annat från Tommy. Mm. Det sagt så tycker jag vi går rakt på saken, mitt första ämne. Och det är faktiskt ett extremt färskt ämne som dök upp här under eftermiddagen, och det är att Comviq slopar uppsägningsavgiften. Nu har väl IT- och infrastrukturminister Anna-Karin Hatt haft lite mycket utrymme i Twitter på senaste tiden. Hon anser ju att mobiltäckningen i Sverige är god, och det kanske inte Twitter egentligen tycker att hon har rätt i. Men det är lite en annan fråga, men det här är en del i när regeringen satt och diskuterade mobiltelefoni. Och någonting som jag tyckte var intressant, för jag tycker Anna-Karin Hatt har delvis rätt. Bra. Mottagningen i Sverige kan jag tycka är bra. Den är inte bäst. Det finns ställen att bli bättre på, men överlag, jag tror att jag har varit med om mycket sämre på mycket fler ställen än i Sverige. Du kanske vill tycka till eller säga emot, Johan?
Nej, nu är man ju lite...
Vi bor i en storstad, ja, till att börja med.
Ja, men det är precis att man har ett litet biased, får man väl säga, i det här sammanhanget. Att vi har ju god täckning på alla, i stort sett alla operatörer.
Absolut, men du satt också på en fjälltopp för 3 dagar sedan och facetimade.
Ja, sant. Det är sant.
Det går nog inte på alla ställen.
Reklam.
Precis, så att hon kanske, jag förstår att det sticker i folks ögon eller öron eller i deras connectivity att när de bor på en ort där det ska finnas täckning, men det inte gör det. Men det är inte det här ämnet handlar om, så att är ni arga över det så får ni gärna diskutera det i forum.slashat.se. Vad det här gäller är att regeringen har förra veckan sedan kommit ut med ett förslag att operatörer ska skiva lite i sin uppsägningstid. Och det här tycker jag är intressant, för jag har via flera kanaler gnällt lite över uppsägningstider. Det är de är alla bolag idag som sysslar med någon sorts mobiltelefoni, tv-abonnemang, internetabonnemang, de har alldeles för långa uppsägningstider har jag tyckt. Och när jag försökte säga nej, jag vill inte ha eran tjänst, jag skaffar en annan, för jag tycker det där är för dåligt att behöva betala ett kvartal för att säga upp. Men alla verkar ha exakt samma uppsättning och alla hänvisar till samma sak när jag tar upp den här frågan. Vi följer branschstandard, vilket jag svarar med att jag tycker att alla kanske skulle vilja aspirera att bli lite bättre än standard. Men det är ingen som vill svara på den följdfrågan. Och vad är det då som har hänt efter det här förslaget från regeringen? Jo, Comviq har helt och hållet tagit bort sin uppsägningstid på abonnemang. Så ser du upp nu så är det över nu. Och det tycker jag är mycket intressant utveckling. Kanske inte riktigt lika intressant som att Tele2, som ändå är inblandade, äger möjligtvis Comviq, inte har några som helst planer på att korta ner sin uppsägningstid. Det kan jag tycka är lite odd. Telenor och Telia rapporterar att de faktiskt ser över just den här frågan i och med att Comviq nu har tagit det här beslutet, och då måste de också ta ställning till det. Vi får väl hoppas att det mynnar ut i något intressant. Comhem har för övrigt inte heller några planer på att korta ner sin uppsägningstid. Och så att det är sagt att skapa eller registrera ett mobilabonnemang idag, det tar ungefär en minut. Skulle du säga upp det samtidigt som du beställer allt i abonnemanget över telefon, så tar det sådär lite drygt 100 000 minuter att säga upp det. Not cool, säger jag. Johan, tankar, synpunkter, åsikter, en cold rage kanske? Jag vet inte.
Ja, jag tycker det låter som en bra utveckling. Det är väl någonting som man absolut inte ska rage om. Eller snarare ska man väl rage om alla andra då som håller tillbaka på det. Men det är go Comviq.
För jag menar, det finns ju ingen anledning till att ha en uppsägningstid.
Nej, framförallt inte om det ändå går smidigt att flytta över. Jag vet inte hur det funkar med att flytta över telefonnummer och sådär med det här systemet. Men det kanske inte är någon skillnad kring det.
Ja, just de detaljerna kanske jag inte riktigt har läst in mig på. Men just att flytta nummer, jag har gjort det ett par gånger och det har aldrig varit några konstigheter. Det har nästan varit en process vid sidan om själva uppsägningstiden.
Ja, så är det kanske.
Så jag får väl hoppas att... Jag har aldrig hört en operatör påstå att uppsägningstiden har att göra med att det tar sån tid att flytta ett nummer. För ett flyttat nummer det kan ta upp till en vecka eller upp till 2 månader om man använder Tele2 och vill flytta från ett Tele2-abonnemang till ett annat. Men det var tydligen ett undantag, sa de. Så jag kanske inte ska lägga så mycket vikt vid det. Men jag tycker fortfarande uppsägningstid är en ren kassako. Lite som avi-avgift och kortavgift och lite den sortens... betala för att få betala...
Men det är ju inte som krypteringsavgiften, för den är ju riktig.
Krypteringsavgiften, den är, tycker jag ändå jag får valuta för. Ja, men bra tycker vi i alla fall.
Fortsätt. Ja, nej, men det finns väl inget dåligt i det, i att ge konsumenterna mer makt att byta mellan operatörer och tjänster. Det är bara go for it.
Influeras de kanske på något sätt av hur just streamingtjänsterna ser ut idag? Alltså, online-tjänster har ju sällan 3 månaders uppsägningstid. Jag tror att det mesta jag sett är en månad. Vissa är till och med så att du kan stänga av med en gång. Men du stänger av det, men du har tillgång till så länge du har betalat.
Ja, och man i takt med att folk börjar vänja sig vid det, man skapar fler och fler konton på diverse tjänster och man betalar också för fler och fler tjänster, så inser man väl att det här är ett jäkla påhitt, de här 3 månaders uppsägningstiden som man har.
Ja, det kan ju vara något sånt. Jag menar, på nätet är det väldigt lätt att byta tjänst väldigt ofta. Kanske inte särskilt bra ekonomiskt att hålla på sig. Men det är mycket lättare att råka trycka på en köpknapp på en tjänst man vill prova än att gå och köpa ett nytt mobilabonnemang. De har ju förr i tiden sådana som man har aldrig bytt. Vissa har liksom fortfarande Europolitan-simkort i sin mobil. Och det händer liksom inte så mycket så ofta med den på nätet. Där är det rätt så snabba puckar. Ja, nu finns det en bättre tjänst. Jag byter. Och så håller man på så.
Och det är väl bra. Det är båda gott inför att det kommer mer och mer intressanta telefoner som man vill kunna byta mellan såklart också.
Har du någon koll på det här? Nu kanske en elak fråga att ställa för dig som har varit bortkopplad lite. Men det snackas ju i USA det här Uncarrier. Att liksom den gamla världens operatör inte ska finnas. Har du någon koll på vad det där gäller?
Inte mer än att FCC där, va? Vill väl också propsa lite på det där att du ska kunna låsa upp telefoner och att du inte ska kunna nödvändigtvis måste knyta dem till abonnemang eller operatör, utan en telefon ska kunna gå och låsa upp på ett lagligt sätt. För det glömmer man ju ofta idag att många av de här sakerna är ju faktiskt olagliga, framförallt i staterna då, med jailbreaking och annat. Eller på snudd till olagliga. Just i alla fall. Det har gått igenom vissa lagar som påpekar att det här borde vara olagligt. Och det kanske är det i teorin, men inte i praktiken. Men det har väl inte testats än. Det är väl snarare så.
All right. Ja, men det är kul att se att det händer någonting där i alla fall. Det är alltid något. Du, ska jag ta och knalla vidare här? Jag har ett litet segment här, nästan Amazon satsar med två olika ämnen på Amazon. Det första är att Amazon går och beställer sin egen tv-serie. De ger sig in i matchen med, ja, vad blir det? Netflix har ju beställt sin. De har ju beställt ett par stycken till och med. Och vi har hört flera, HBO är ju en sån där som vill vara på nätet med sina egna exklusiva serier. Amazon har beställt en pilot på en exklusiv tv-serie och det är serien Zombieland och det är precis som det låter, det är en tv-anpassning utav kultfilmen med just det namnet Zombieland. Lite läckta manus och castingdokument för det här antyder också att filmandet av den här piloten redan är igång. Och Amazon har tänkt lägga upp det på det här viset istället för som i Netflix fall, de beställde ju en eller var det till och med två säsonger av House of Cards rakt av. Johan, du är en House of Cards
fan. Jag har sett en säsong nu, så att jag hoppas innerligen att det här var in the cards från början. Så att det inte blir några konstigheter med att man byter skådespelare, att skådespelare hoppar av eller något sånt här. Utan jag hoppas på en ny, fräsch säsong som är precis som den gamla, fast lite mer.
All right. Jag fick i alla fall för mig att de köpte minst en säsong, men eventuellt har de betalat två åt gången eller något sånt där. Men i alla fall, i Amazons fall, köper en pilot, sen släpper de det till alla Amazons användare utav deras. Jag är inte någon stor Amazon-användare själv i och med att den inte är särskilt lokal för oss svenskar, men om man nu prenumererar på någon av Amazons digitala tjänster så ska man få tillgång till det här pilotavsnittet och sen så är det minsann i Amazon-användarnas händer om den här piloten ska förlängas och ja, de får helt enkelt rösta om serien ska få en hel säsong.
Som en riktig pilot, med andra ord.
Så, ja, cool. Precis. Och ja, nu gillar ju du House of Cards, men det kanske är för serien i sig. Vad tycker du om att det här blir nästan som ICAs egna märkesvaror fast Amazon beställer tv. Har vi ett problem när man måste prenumerera på alla tjänster så småningom för att få en fulltäckande? Då kanske man till och med saknar gamla SVT som köpte in saker med bredd istället för att då är helt plötsligt tv-avgiften eller radiotjänst helt plötsligt ekonomisk.
Ja, det är sant. Jag funderade lite på det där och det kommer ju sluta det kommer ju gå emot i alla fall nu att många kommer bygga sina egna serier eller Netflix kommer ha sina egna serier och Amazon och HBO då kommer ju såklart ha sina egna serier i och med att det är det enda de gör. Och har vi tur så om ett par år så kanske det kommer någon metatjänst så som Netflix är nu, kanske kommer en tjänst framöver som sammanslår alla de här. Men det känns som att de har byggt sina imperier nu på att sälja andras grejer. Nu vill de sälja lite egna grejer så att de vet att de kan få dem exklusiva.
Sina egna grejer till fullpris om man då ser till hur HBO har lagt upp det. För Tom har ju snackat ganska så vitt och brett och guld om HBO egentligen bara för Game of Thrones i huvudsak. Jag vill inte vilja betala. Alltså, jag vill betala för innehåll men kanske inte styckvis. Och det här är en helt annan fråga för dig och mig som har diskuterat styckvis versus premium, alltså prenumerationstjänster. Men att betala för Netflix som har ett stort utbud och priset för att ha den tjänsten är att jag inte får tillgång till de specifika serierna som är exklusiva för de andra. Medan att när du betalar där får tillgång till de i HBOs fall endast de exklusiva sakerna från HBO. Man vill ju ha allt på ett ställe.
Jag tror det är så enkelt som att du kan inte få allt på ett ställe för 79 kronor i månaden som Netflix kostar. De där 79 kronor i månaden kommer aldrig kunna finansiera ett monster som Netflix om de nu ska bygga egna tv-serier alla HBO och liknande.
Sant. Men om jag är beredd att betala 200 eller 300 spänn, jag hade varit villig att betala för det om jag hade fått allt. Det hade till och med gällt Spotify. Jag hade varit beredd att betala en 2-3-dubbla för att få all musik.
Ja, jag hade kunnat tänka mig det. Men jag är ju ändå en som sitter och köper de här grejerna styckvis. Jag hade lätt köpt Game of Thrones styckvis via iTunes om det hade gått. Men av någon outgrundlig anledning så tycker de inte att vi svenskar är köpstarka nog att det ska vara värt att lansera en sån grym funktion här i Sverige.
Vi lever i framtiden, men det finns en framtid till helt enkelt. Där allting Precis. Är ännu bättre. Det går inte att komma ifrån. Fjorion är snabbare i chatten. Då kan du skaffa digitalbox. Ja, fast nej, jag vet inte. Sänder inte de saker på sina tider och inte mina tider? Inte det stora problemet. Men jag får faktiskt erkänna, jag har inte haft någon sån här on-demand hyr i tv-soffan när din hund och två barn, en pojke och en flicka i en villa med Volvo, de filmerna som precis ni vill se. Jag vet inte ens om det där finns eller funkar idag. Det känns inte som att tele eller någon operatör har den sortens tjänst att erbjuda. Inte som nödvändigtvis är bättre än Netflix eller något annat.
Ja.
Fast du har ju precis skaffat tv. Du har kanske inte heller koll på.
Jag har inte min satelliter TV inkopplad på tv-nätet än. Jag har ju bara en Apple TV och en PlayStation inkopplad på den.
Har du en surfplatta? Så du betalar tv-licens? Ja, lite ont gör det.
Ja, jag har egentligen inte ont av det, för att jag tycker att jag kollar ju på en del av vad SVT:s grejer är, så att jag liksom, det gör mig inte så mycket. Men det är klart att det är lite jobbigt det där att man betalar i stort sett för en skärm. Men ja, i slutändan så tycker jag att man tittar man på det så bör man betala för det, så att det spelar ingen roll.
Du har alltid så moraliskt bra svar på allting, som man själv känner sig så omoralisk och hemsk.
Ja, jag, förlåt.
Ja. Nej, det är okej. Det är bra att vi har en sån där stjärna vi kan följa. En sån moralkompass för oss. Det tycker vi om. Jag tar oss vidare. Och inte så långt. Vi fortsätter på Amazon. För nu minstans så ska de jaga Spotify också. Det är ju någon sorts musikstreaming-tjänstkrig på gång. Och det verkar inte som det finns någon där ute som inte vill vara med i matchen. Trots att det fortfarande inte finns någon spelare på marknaden som går med någon sorts vinst. Men håller Apple eventuellt på att kika på det? Håller Google eventuellt på att kika på det? Och Spotify blir stora, RDO går hyfsat och Wimp går hyfsat. Då måste ju Amazon också vara. Och man börjar se något sorts mönster på vad Amazon vill skapa här. Men nu är i alla fall detaljer ganska få, men ändå ute om att Amazon börjar att lite informellt prata med skivbolag om att signa låta till en tjänst. Och tanken med deras tjänst, alltså så som den har blivit beskriven av insatta, är att det blir en Spotify som heter Amazon egentligen. De ska ha samma sorts tjänst, fast Amazon med avsändare och för Amazons kunder. Och det kanske går lite, eller helt i linje med deras Kindle Fire tablets. Och ja, de vill ju ge sig in på den här marknaden, alltså. Och ska de leka Apple och Google här, så då får man göra det ordentligt. Men det ser ändå ut som att just musik och musik över streaming är en av de stora krigen som pågår på nätet just nu. Hur länge kan Amazon vänta innan de ger sig utanför USAs gränser egentligen, Johan?
Jag vet inte. Hur stora är de? Jag för mig att de ändå har i stora europeiska länder, så är väl de ändå ganska aktiva, va? I Tyskland och England och Frankrike kanske till och med också.
Ja,
men
det är
de är ju rätt kassa internationellt sett, får man säga. Ja. Men de har i och för sig Lovefilms är väl en Amazon-tjänst, va? Och den finns väl faktiskt också i Sverige.
Det gör den, men jag vet inte hur knuten den är till Amazons tjänster i övrigt. Den känns lite så vid sidan om, ungefär som Tradera känns till eBay. De är inte extremt ihopkopplade.
De känns som att de ändå har köpt på sig lite sådana här saker som också blir det där om vid sidan om, och som man förhoppningsvis kanske kan integrera lite bättre framöver.
Sen finns det säkert en plan för Amazon att ta över hela världen också. Jag menar, det går ju väldigt, väldigt bra för Amazon, och de är ju störst på all sorts försäljning i USA just nu. Så att det går säkert inte illa för dem, och det är nog bara en tidsfråga innan de ger sig in i lite mindre marknader. Och hade jag ägt ett så stort bolag, så hade jag också gett mig på de stora marknaderna först. Och Vi kanske glömmer det ibland, men Sverige är en ruskigt liten marknad. Hade vi fyllt det här landet till bredden, så kanske vi hade haft lite mannar att täcka upp för att någon sorts tjänster dyker upp hit lite tidigare. Men just nu är vi inte tillräckligt många för att det kanske ska röra sig på kartan. Trots att vi kanske anses, jag vet inte, penningrika mot resten av världen. Men musiktjänst från Amazon, vad skulle de kunna bidra med som inte de alternativen som finns idag? Alltså, det verkar ju som att alla som ger sig in i musikstreamingtjänster drabbas, eller har samma problem, att bråka med skivbolag om rättigheter.
Ja, att de här parterna inte går samman på något sätt och skapar någon slags lobby eller metaverksamhet kring att förhandla om de där licenserna tycker jag är lite konstigt. Det känns som att de allihopa skulle kunna ha och vinna på det. Men de har väl säkert duktiga advokater som gillar att ta betalt för sig. Så att det ska nog inte vara några problem. Det blir nog mest kul för dem, tror jag.
Ja, det kommer ju, jag vet inte, det känns som hela skivbolagsbranschen kommer lakas ur. Det kommer, och lite för sent ska alla inse. Och det, jag menar, det har ju hänt rätt mycket på rätt lång tid. Jag förstår bara inte hur de inte kan ha vaknat. Men de kanske lider av samma problem som Nokia led av, som BlackBerry led av, att man var liksom inte snabb nog, och musikbranschen har kanske inte skiftat riktigt lika snabbt som teknik har gjort. Och att de reagerar långsammare. Ännu långsammare.
Ja.
Eller tror du att har de någon rätt till det gamla sättet att sälja musik? Eller tyckte de bara om pengar?
Alla gillar väl pengar?
Jo, men när pengarna slutar komma in, då måste man ju
hitta det nya sättet. Jag tror att det kommer ju vara svårigheten för alla de här tjänsterna egentligen. Framförallt för tjänster som Spotify och Audio, som inte har någon annan inkomstmodell. Deras inkomstmodell är ju bara att sälja musik. Och det är ju beundransvärt, men det fungerar ju för tillfället inte i den utsträckning som man skulle vilja. Medan om Apple ska ge sig in i den branschen, och Google har gett sig in i den branschen, och Microsoft och Amazon finns också i den branschen nu. Och de har en helt annan inkomstmodell. De gör ju det här för att sälja andra typer av enheter eller sälja andra typer av tjänster. Vilket innebär att de kommer göra det så länge de får in pengar på något annat sätt, och de kan se att den här tjänsten stödjer den andra inkomstkällan. Och när den inte gör det längre, då kommer de få stryka på foten, såklart. Men det innebär ju också att det kommer vara sjukt svårt för tjänster som Spotify och Audio att hävda sig i det här. För att de kan liksom inte dras in i ett priskrig på samma sätt som de andra kan. I alla fall inte ett krig som de andra kan utöva. Så att det är... Ja.
Ja, det är sant.
Det...
Ja, det blir i alla fall en intressant marknad att följa och se vad som händer. Spotify kämpar ju fortfarande med lönsamhetsproblem, precis som alla andra. Och någonstans så måste man väl snart kanske börja inse att musik inte är värt vad det var för. Inte bara för att folk inte är villiga att betala lika mycket längre, utan även att det finns fler artister som slåss om samma pengar nu när de här fastprisvarianterna kommer. Vi lovar att hålla ett öga på det, såklart. Slash att jag har hängt med ett tag, typ 4 år, och vi kommer lite till det i slutet av showen. Men jag tar oss vidare. Windows Blue, det har vi ju faktiskt pratat om en del i Slashat tidigare. Och vi visste ju om att det var på G, men nu har faktiskt en tidig version av Windows Blue läckt ut. För den som inte vet vad Windows Blue är, så är det egentligen nästa version av Windows 8. Och den kanske man skulle kunna tycka att den borde heta Windows 9, men icke. Nej, det här är ju egentligen Microsofts startskott på att bli lite som alla andra. Att man uppdaterar med en cykel som är oftare än den har varit, helt enkelt. Deras plan är att uppdatera sina stora programvaror minst en gång om året. Och då är Windows Blue första steget, och det är Windows 8. Vill ni ha någon sorts gammal referens på det? Vi kan väl kalla det Windows 8.1, Windows 8.5. Jag vet inte hur mycket uppdateringar som kommer dyka upp i det här. Men den sortens uppdatering. Eller 10.8, 10.9 och så vidare på Macen. Så är det i alla fall tänkt att vara. Den här Blue som har läckt ut på nätet, den är ju borta. Eller ja, den försvann från de officiella ställena de dök upp på tidigt, men har ju dykt upp på de där ställena som inte betalar upphovsrättsmän och går att ladda ner idag. En del teknikbloggar har ju naturligtvis gjort det onda och laddat ner den här fulkopian och testat och helt enkelt letat reda på vad som skiljer Windows Blue från Windows 8. För det första så erbjuder Blue ett förbättrat gränssnitt. Om ni känner till Windows 8 och de här tiles, den startmenyn får vi väl kalla den idag, eller modern, vad heter den, Johan? Är det startmenyn?
Den ersätter ju startmenyn. Jag vet inte vad man kallar själva den. Om det är någon dashboard-aktig... Ja, vad står det? Det står liksom ingenting.
Windows 8 blåskärm föreslår de i chatten, men de kanske har något... Fast Modern UI är väl ändå namnet själva den grafiska profilen på det nya, men det är väl inte namnet på...
Jag skulle säga startsidan, startvyn. Ja. Borde finnas ett officiellt namn på det där.
Det är inte så att chatten rasslar till. Start, tycker Emil. Start, start, hemskärm. Startskärm. Startskärm, ja, kan vi kalla det. Ja, då förstår
folk vad vi menar. Den som man kommer till när man trycker på startmenyknappen eller den här...
Som inte finns nere i hörnet.
Precis, är... eller den här knappen på Surface som är den... Alla iPad, att det är den enda knappen som finns i, på framsidan i alla fall.
Just så. Vad är det då som har hänt i Blue? Jo, de har fått ett lite förbättrat gränssnitt och vad det betyder i alla fall i den här startskärmsläget är att ni kanske har sett de här tilesen som man kan använda. Man kan ha en stor och man kan ha en liten, men nu kan du ha en ännu större eller en ännu mindre om du verkligen får in de här små knapparna för att täcka in din skärm med lite fler länkar eller genvägar kan vi väl kalla det till program du använder ofta. Och det är naturligtvis fortfarande live tiles så att de... Ja, det är ju lite upp till tillverkaren, men den kan ju leverera information även utan att du behöver klicka på den. Är man inte riktigt nöjd med hur man kan layouta allting i Windows 8 så kommer man även få lite funktionalitet för det i Blue. Du kommer ha betydligt större frihet att anpassa utseendet. Och en väldigt personlig favoritfunktion i Windows 7 och 8 är SnapView. Att du kan dra med Windows-tangenten eller till och med bara dra i fönster, kan du koppla dem till hörn på skärmen. Hörn är fel att säga, sidor istället. Så att man kan ta ett fönster och dra det till vänsterkanten så hamnar, tar det upp halva skärmen och drar det till höger så tar det upp halva skärmen. Så du kan lägga program och foldrar bredvid varandra. Nu går det även att göra med appar i det här startskärmsläget. Och du kan lägga upp till 4 appar max. Det är lite oklart om man lägger de 4 i bredd eller om de lägger sig i något sorts rutmönster. Men 4 appar max kan du ha uppe samtidigt. Sen kommer det finnas lite smånyheter. De kommer ha en ny alarm. De kommer ha en lite bättre ljudinspelare. Du kommer få lite fler funktioner för filmredigering. Och ja, när du skapar de här, jag kommer inte ihåg vad förra hette. Men kan det vara Windows Movie Maker kanske de hette för 10 år sedan. Men du kan klippa lite film hemma i alla fall. Och där har du bättre funktioner. Miniräknaren har blivit bättre, jag vet inte hur mycket bättre. Nu räknar den kanske rätt, eller fler knappar, jag vet inte. Oklart. Men alla de här grejerna är inte, det är inte den gamla kalk.exe, utan det här är appversionen som finns då i den här startskärmens läge. Det har varit lite kritik mot att Windows 8 inte fungerar så där fruktansvärt bra med datorer med fler skärmar. Nu ska det vara löst med Blue så kommer du ha betydligt bättre stöd för att köra det här gränssnittet även över 2 eller fler skärmar. Du ska även ha lite lättare att nå inställningsmöjligheterna för dina program och din enhet även från tablet eller det här startskärmsläget som vi nu har valt att kalla det. Du ska inte behöva ta dig ut och in i kontrollpanelen för att ställa in utan du ska kunna komma åt det på något enkelt snabbt vis. SkyDrive, Microsofts Google Drive eller Apples iCloud-variant. Den ska vara lite bättre integrerad. Den ska väl på något sätt nu vara automatisk så att du ska liksom inte... Det ska vara så friktionslöst som möjligt. Det ska vara helt enkelt enklare att spara det i molnet än på datorn. Sen finns det lite så här knapphändig information om att IE11 även ska finnas med i Windows Blue. Men huruvida det finns några nya funktioner i 11, det kan ingen som så här långt har testat Blue riktigt avgöra. Så att vi får väl se om det stämmer eller inte. Touch är en stor del av Windows 8 i och med att den ska fixa både laptopläge och tabletläge. Numera har du även möjlighet att köra touchgester över hela systemet. Det spelar ingen roll om du är i just det här startskärmsläget eller om du är ute i desktopläge eller vilken app du är. Det finns generella touchgester som du kan använda för att få upp lite menyer och annat. Public preview på det här Windows Blue kommer att finnas ute inom ett par månader och releasen är satt till senare i år. Fråga kolon Johan, när använder du Windows senast? Privat
säger jag. Jag har en Surface-tablet på jobbet som jag sitter och leker med och som vi testar lite saker på.
RT eller RT? Pro?
RT. Ingen Pro-version här inte.
Är du nöjd förresten? Alltså, du, jag, Magnus och Tommy har väl pillat på en sån där som hastigast under en slashat meetup i Stockholm. Mm. Men då åt vi gott och drack gott och jag vet inte. Nej, jag minns att du var lite arg där.
Jag tror jag på gång alternativt att jag var halvt inne igen och så avbröt någon med öl eller något sånt där. Men alltså... Jo, men det är en fin enhet. Den är bra. Jag gillar en del av tänket. Till exempel hela den här lösningen med olika, hur olika cloud-tjänster integrerar med filsystemet exempelvis. Att du kan koppla Dropbox och deras, det som du sa alldeles nyss, Sky. Mm-hmm. SkyDrive. Flickr och Facebook och allt sånt. Att koppla in det till filsystemet, vilket gör att när du ska ladda upp en bild eller ändra, säg, ändra profilbild exempelvis i systemet, så kan du klicka att nu vill jag ändra bild, och då får du upp de här 15 olika tjänsterna som du har associerat med ditt konto. Och helt plötsligt kan man nu plocka bilder från Flickr eller från Dropbox, och allting ser precis likadant ut. Det liksom pipas in till samma pool utav grejer. Och det är sådana, alltså, saker tycker jag fungerar fenomenalt.
Det är ju, ja,
helt, det är
helt
rätt sätt. Jag önskar faktiskt att Apple skulle försöka ta vid lite där, och även Google. Google har försökt göra lite liknande grejer med själva kontohanteringen, att du kan associera konton med på din telefon som i sin tur kan pipa olika saker till adressboken och annat. Men jag tycker Microsoft tar det ett steg längre, och det ska de ha stor eloge för.
För ska vi vara riktigt ärliga, iClouds variant av den lösningen, den, iCloud är ju inte ens bra för sitt eget bästa. Den är för nedstängd. Att inte den bara finns som en vanlig mapp är ju för mig ofattbart.
Ja.
Jag förstår att den hade fungerat ypperligt om alla program till Macen hade haft stöd för det. Att den kunde kolla direkt i iCloud och se, hitta de filerna som fungerar för det programmet. Men innan alla hoppat på det, så är det egentligen bara i min värld textredigeraren som hittar saker där. Det är den enda jag använder den till. Men kunde bara fått vara en mapp. Låt folk få komma åt sina grejer.
Ja, jag är lite kluven. Jag tror att det som Apple har gjort, så som de stänger in sin datan är instängd i varje app, det har enorma fördelar, för att det blir otroligt mycket enklare att använda, såklart. Samtidigt så blir det ju enorma nackdelar så fort man har flera appar som man vill kunna göra, man vill komma åt samma data med. Och i nuläget så är det egentligen bara bilder som är ett gemensamt, en gemensam pool av saker i iOS.
Mm. Ja. Det här är någonting vi skulle kunna diskutera.
Ja, jag tror det. Nu kom vi liksom på iOS här nu. Jag ska prata om Windows 8. Men,
och nu har du också fått din första moving on från Jonasson här också.
Jag, nu är jag invigd.
Ja,
jag måste ha en snabb följdfråga på den här Windows Blue. Har de sagt någonting om affärsmodellen kring det? Hur kommer de ta betalt för en sån uppdatering? Eller är det någonting som bara kommer tryckas ut till alla användare, vare sig de vill eller inte? Eller finns det någonting läckt kring det?
Det är en intressant fråga som inte är besvarad. Det finns, folk har ju sett hur det ser ut nu, vad som kan eventuellt förväntas dyka upp, men ingen har vågat prata om betalmodellen, hur det här ska lösas rent tekniskt, om det ska betalas för varje ny uppdatering eller om man får en viss uppdatering allt eftersom, eller ja, baserat på när du skaffade senaste versionen av Windows. Där finns ingen information att få tag på idag.
Spännande.
Alltså, nu vet ju inte vi exakt alla funktionerna, men vad, ska man anse att det här är liksom en 10.6 till 10.7 uppdatering, eller vad tror man?
Inte. Det kändes som en service pack när du beskrev det, men vad vet jag.
Och de har de historiskt inte tagit betalt för.
Och jag hoppas ju å andra sidan att de skulle koppla bort Internet Explorer från en sån uppdatering, att man kopplar bort, att man kör Internet Explorer på ett eget spår och så kör man alla andra Windows grejer och Windows apparna på ett annat spår. Så att man liksom inte tvingas förhålla sig till att det där kommer ut varje år eller var 18 månad eller hur ofta de nu tänkt trycka ut de här uppdateringarna.
Det vill säga kodade smardröm.
Ja, jag gillar inte Internet Explorer.
Ja, vi får se hur det går helt enkelt. Senare i år är releasen satt till. Vi får se hur de har tänkt att ta betalt, om de har tänkt att ta betalt för det här. Du tror att det kan bli en liten gratis uppdatering?
Det kändes så, men nu säger Queen Level i chatten här och länkar till en artikel där de säger att det kommer kosta en relativt liten peng. Så vi får se.
Ja, vi håller tummarna. För att det blir billigt, menar jag. Du, jag tänkte att jag skulle ta oss till veckans forumtråd som jag var tvungen att läsa två gånger för att förstå exakt vad den handlar om. Det är ju Jonasson, Magnus Jonasson, våran forumgeneral, som gräver djupt i, ja, så djupt kanske man inte behöver gräva. Vi är en liten men väldigt dedikerad skara som postar i forumet, och den här gången så är det Abel som har postat en. Han har en liten teori eller en liten tanke runt hur man skulle utveckla fenomenet runt gilla, eller vad kallar man det i Google-världen? Plussa kanske?
Ja, plus är det så?
plus etta. Mm. Plus etta eller gilla eller likea. Hans teori går ut på att det finns folk som bara trycker på gilla på allt. Och han tycker att de människorna är inte värda lika mycket som honom som trycker på gilla-knappen mycket färre gånger. Och han gör det med eftertanke. Han trycker verkligen bara på gilla-knappen när han tycker att det här gillar jag. Med stort G. Och då försöker han... Han har en teori om att man skulle dela ut gilla-poäng, kan vi kalla det, baserat på... Hur många gillningar, känns inte som ett svenskt ord, men ni förstår vad jag menar. Under en månadstid till exempel så ger du, säg att du får 50 gillningar, likes kallar vi det, det låter bättre. Och så distribuerar de på en månadstid och har du bara tryckt gilla på två saker så får de två 25 var utav de här 50. Men sitter och gillar saker i tusental så får de en mycket mindre andel gillningar. Det tar verkligen emot att säga. Vi går över till likes. Så får de en mycket mindre del likes. Och att på det sättet så kan man väga de sakerna lite mer. Och på så sätt också kompensera för de här människorna som har någon sorts tvångsmässigt behov av att gilla saker. Så att
flatter först för imaginära värden istället för riktiga pengar.
Precis, flatter med liksom upp, du betalar med din uppmärksamhet eller med din cred på något sätt att det här tycker jag faktiskt är bra. Han drar liknelsen lite som clout eller flatter. Mm. För clout bygger på någon sorts, ja, de har väl någon sorts egen påhittat system. Men han är väldigt intresserad av att diskutera runt det här och sen, ja, jag vet inte om vi kan nå Facebook hela vägen upp med det här förslaget, men jag kan tycka att det är ingen dum idé, för det skulle också på något sätt förstöra den marknaden av att man idag kan sälja, företag säljer likes. Du kan liksom köpa 1000 likes till någonting. Att du, och jag utgår från att de på något sätt ordnar det på ett sätt som gör att i det här fallet så skulle de likesen resultera i färre likes. Med att jag antar att det är samma fulkonton som används för att gilla saker helt okontrollerat. Mm. Men är det så att vi har lyssnare som tycker att det här är dummaste jag någonsin har hört eller att det här är briljant, då tar man sig till forum.slashat.se. Har man registrerat sig så är det bara att logga in. Har man inte det så registrerar man sig så blir man snabbt godkänd av Magnus, Johan, Jesper. Nej, inte Johan.
Nej.
Vi har inte riktigt löst hur vi släpper in dig i forumet. Du har fastnat i någon sorts limbo.
Jag har väldigt konstiga forumrättigheter, kan jag säga.
Du har tillgång till allt men inget. Men vi säger i alla fall, Magnus, Tommy och Jesper godkänner dig så snabbt som möjligt så du kan in och hissa eller dissa Abels tankar runt hur man ska utveckla likes, gillar eller plusettor. Så in och snacka, forumet, eller förlåt, tråden heter En tanke för att utveckla likes och den ligger i subkategorin allmänt övrigt. Så har jag forum.slashat.se,
det sa man. Det hörde jag.
Ja, vad bra. Då bränner jag vidare. Då finns det ett företag som heter Hyperkin. Det är för övrigt en tillbehörstillverkare. Som nu har gett sig in på, de har gjort en riktig produkt tidigare, men nu har de släppt sin riktiga, riktiga produkt som heter Retron 5, antar jag att man ska uttala det. Det är en konsol. Den ska inte kriga med det stora next-gen-konsolkriget. Det här är en retrokonsol. Och Retron 5, den heter så just för att femman står för de olika portarna på enheten. Det betyder alltså att du har fem olika slots där du kan stoppa i gamla kassetter. Och den har stöd för NES, SNES, Genesis, Mega Drive, Famicom, Super Famicom, Game Boy, Game Boy Color och Game Boy Advance. HDMI för digital signal. Den uppskalar också till 720p. Inte för att jag vet hur mycket det kan göra för den faktiska bildkvaliteten. Men det är ändå skönt att den gör det. Det kunde ha varit värre. Det kunde ha varit analogt. Den kan spela alla spel på alla de här plattformarna. Den kan spara i alla spel. Och du kan till och med spara antingen rätt till kassetter. Vilket jag tycker låter lite farligt. Eller till ett SD-kort.
Awesome.
Det är grymt. Du kan överklocka partier som är lite långsamma så du kan speeda upp spelet när du behöver. Den har också ett PS3-liknande gränssnitt som låter dig ställa in kontrollen, för det följer med två stycken Bluetooth-kontroller. Lite som du vill, och det är även där du väljer spel. Är det så att man tycker, nej, man spelar inte NES-spel med en Bluetooth-kontroller, man spelar med den gamla hederliga NES-kontrollen om man nu har en sån liggande. Då kopplar man in den i en av de här sex kontrollportarna på den här enheten som låter ansluta originalkontrollrar. Kan det heta så?
Controllers,
Controllers, låter bättre. Yes, vi säger controllers. Du kan koppla in dina originalkontrollers till den här Hyperkin. Priset på den här är oklart, men Hyperkin själva har sagt att den kommer inte bli dyrare än $100 och den kommer att släppas någon gång. Och nu när jag läser min den kommer släppas någon gång efter juni. Det betyder ju inte nu, men någon gång någonsin. Det är lite luddigt.
Ja, det känns luddigt.
Men, ja, men någon gång efter juni så ska Retron 5 finnas där ute. Och Johan, är inte det här epic så ja, säg mig.
Det är super epic. Hur gör den? Hur funkar den? Är det någon emulator som rullar i den där burken då? Som...
Det är ju det man undrar. För det finns ju ett problem. Jag har ju haft min gamla XBMC-moddade Xbox original. Och det funkade rätt bra. Även med NES-emulatorer och ROMs. Men man får ju liksom aldrig den exakta upplevelsen. För du kan inte spela Mario 1 med fel känsla.
Nej,
det måste vara rätt. Och jag ser ju stämningar här. Nu ska vi se. NES, SNES, Genesis, Mega Drive. Jag ser ju minst tre olika stämningar komma här från olika bolag som tycker att det här är en jättedum idé som ni ska absolut lägga av med.
Ja, de brukar ju vara snabba på det där. Jag tycker ju det är helt fruktansvärt att man... Här är det någon som erbjuder att se till att höja värdet på den här gamla spelen igen så att man kan köra det även på... Om man har en utkänt litet Nintendo men sitter på en hög spel så är det ju perfekt.
Ja, det kanske är så. Man ska nappa en sån här så fort som möjligt innan den hamnar i någon sorts... Jag kommer inte ihåg vad företaget hette som gjorde hackintorsar utav PC-datorer. Man får vara snabb på pucken här innan det läggs ner.
Ja, det kan nog vara så faktiskt. De, som sagt, de brukar ju vara hårda på det där när det kommer till emulatorer och annat.
Men det känns ändå rätt på något sätt. Jag behöver någon sån där. Nu har inte jag så många... Jag var jättedum och sålde av alla mina NES-spel utom 3 eller 4 stycken. Vilket jag ångrar nu, men det är aldrig för sent att börja och samla ihop igen. Vi hänger ändå på retrospelsmässan någon gång om året och där finns det ju oändliga möjligheter att köpa nya spel att blåsa liv i. Bokstavligt talat.
Ja, precis.
Mm. Men $100, det är mycket. Två handkontroller, 720p upscale. Ja, den kanske man inte ska dra så mycket växla på. Men alltså, det är lätt köp, säger jag. Jag är tok på.
Ja, det ska bli intressant att se vad den kör för emulatorer. Det finns väl lite bra och dåliga emulatorer och sådär också, va?
Ja, det är problemet. Den måste ju vara bra med en gång, för läggs den ner för att de blir tokstämda ända ute i yttre rymden, då sitter man där med en dålig emulator.
Ja, precis. För jag läste på en artikel på Ars Technica om att det är en kille som har gjort en otroligt sann Super Nintendo-emulator. Men den kräver ju en 3 GHz-dator för den ska ju sitta och emulera alla de här små kretsarna i Super Nintendo och motstånden i dem och se till att allting blir så korrekt det bara går. Hur ett spel tar sig genom pipen till grafiken och till allt annat. Så att det tar ju sin kraft om man ska göra det riktigt och att det ska funka på alla spel.
Alltså egentligen, det krävs ju väldigt lite prestanda för att emulera prestandan. Men det lär ju krävas mycket mer prestanda att emulera bristen i prestandan. Eller bristen, eller ja, the quirks
ja, och,
som finns i en hårdvara.
Ju längre en sån konsol har funnits så som Super Nintendo och Nintendo, desto mer börjar man ju utnyttja alla de här små quirksen till sin egen fördel som utvecklare. Att den renderar halva frames då och då, att den renderar och liksom att man får med sig hela det. Och det är ju de grejerna, det är de som pajar först när man försöker göra en emulator av det, såklart.
Men det gör mig lite nervös i det här fallet, för behöver alltså den här konsolen för under $100, du får inte en 3 GHz någonting för under $100.
Nej.
Vilket gör att de har... Det finns en risk att det inte blir riktigt som tänkt.
Det kan det nog finnas. Det får jag se. Man ska inte vara skeptisk.
Nej, det är sant. Men det är per automatik. Men man kanske ska låta någon åtminstone, jag vet inte, recensera den via en liten YouTube-video innan man själv...
Det låter inte helt dumt.
Slänger upp plånkan. All right, då tycker jag lämnar Hyperkin och deras Retron 5. Jag har en liten snabbis också innan vi ska gå på pollar och vad som händer här inom kort. Vi fyller ju faktiskt 4 år. Men till sist en liten rolig tråd. Jag hamnade på The Verge, som jag så ofta gör, där de ibland ställer frågor till sitt forum. Och då hade någon fått frågan på redaktionen som förde den vidare till The Verge forum. Och jag tyckte att det var en så bra frågeställning att jag tar den vidare till våra lyssnare. För att det är en rolig fråga och det är också en liten kul övning. Frågan de ställer: vad är det tidigaste spåret du kan hitta på nätet av dig själv? Och här är det lätt att använda ordet som egentligen Tom hade velat prata om i ett ämne själv här. Frågan är om det inte är ganska ogoogelbart att lyckas googla sig fram till sitt tidigare, alltså sin första breadcrumb man la på nätet. Jag tänkte att ni skulle få det här som en liten övning om ni får en ledig stund någonstans där ute under nästa vecka eller veckan framför oss. Så ta det till forum och se. Ni får gärna dra en länk också till det första ni hittar. Och man får naturligtvis använda Wayback Machine. Det finns liksom inga regler här, utan det är verkligen bara det första spåret av det själv du kan hitta på nätet. Jag gjorde ett snabbt försök idag och just med Wayback Machine, och jag hittade en trasig webbsite jag gjorde som enligt Wayback Machine har en snapshot som inte fungerar, men det är ändå, det står Jesper Söderlund i title på sidan, så jag tycker det är ett spår den 5 december 1998. Så där har ni någon sorts benchmark. Får vi se om det är någon som kan överträffa det. Ut i forum.slashat.se och se var ni finns, var eran IT-födsel ägde rum. Vet du ungefär när du landade på nätet?
Ja, det borde nog varit tidigare faktiskt. Min familj hade en hemsida, och det måste ha varit runt, kan det ha varit, vi fick ju vår 486, måste det ha varit, va? Runt 94, så att det kan, och vi fick internet, ja, strax därpå. Så att, ja, det kan ha varit 95-96, där hade vi nog en hemsida uppe, tror jag, på Swipnet, som man hängde på dem.
Swipnet.
Det jag får ta...
Härliga gamla ord man inte pratar om så ofta. Algonet och Swipnet.
Precis, jag får nästan ta och ringa min far för att se om han har en liten URL till det där. Det lär sitta i någon perm, tänker jag, någonstans. Så att man kan...
I en perm, utskriven på papper, i en plastficka. Sådär.
Och sånt skickades ut förr i tiden. Så att man kan dra in den i Wayback Machine. Jag hittar ingenting, jag sökte lite snabbt här nu i alla fall.
Ja, den vill ju oftast ha URL-er. Mm. Det är inte så mycket sök på ord. Det var inte så förtjust i, märkte jag. Det var den första URL:en jag kom på. Det var, jag har säkert gjort något tidigare än så, men det var ändå jag kunde hitta. Men vi kan ju låta det vara en övning till nästa vecka, så får vi se om vi hittar någon som har verkligen varit med sen tidigt. Och vi vill ha bevis. Vi vill ha någon sorts länk med någon sorts hänvisning till någonting.
Jag hittade precis.
Du hittade sajten.
Grattis. Du har just surfat till Grobo och familjen Larssons hemsida.
Nej, det här är ju fantastiskt.
Jajamän.
Denna hemsida är skapad av din far Larsson.
Jajamän, och så kan man nog gå in
på min... Last update 98.07.16, och då har den ändå funnits uppe ett tag, antar
jag. Och så har jag sån här skön, väldigt skön blodbar om du går in på min Johan-sajten. Ja, det här kommer jag få...
Det här är ju en bild på dig.
Det här kommer jag få äta upp från någon känsla.
Hur gammal är du på den där bilden?
Det kan nog vara en 7-8 bast kanske.
Jäklar, den där, får jag lägga med den här URL:en i våra show notes?
Jag tycker jag absolut ska göra. Den här måste jag ta och försöka spara ner på något sätt. Kände jag nu den här sidan.
Skynda innan datarot tar över.
Om ni föredrar snail mail så kan ni också besöka oss på vår riktiga URL. Det tycker jag är trevligt.
Fantastiskt. Där. Så, nu är den sparad. Då har vi sysselsatt våra lyssnare till nästa vecka här. Och då ska vi gå på grejerna som verkligen spelar roll. Jag ska gå på pollen alldeles strax, men jag måste hålla kvar er uppmärksamhet. För det är faktiskt så att idag, på dagen kan det vara så, kan ha räknat fel. Men jag tror det är idag, 26 mars 2009, så sände vi första Slashat. Det har alltså gått 4 år, vilket är helt vansinnigt. Jag tyckte vi började nyss, vi bråkar ju fortfarande med samma problem. Hörs jag, hörs du, går vi ut för lågt, för högt? Vi har inte gjort något annat än att justera mikrovolymer i 4 år. Men här är vi, och vi har fortfarande lyssnare. Väldigt roligt och mycket uppskattat. Och vi brukar ju naturligtvis när vi träffar någon så här jämn siffra, 100, 200, 150, 47. Alltså alla möjliga tillfällen att träffas samman och dricka en pilsner och göra något lite roligt av det. Och det tänker inte vara något... Vissa kanske förväntar sig en 4-årsshow idag, så blev det icke. Men nästa vecka, då minsann blir det en 4-årsshow av rang. Och vi kommer att fortsätta lite i samma spår som vi gjorde här i nyårsshowen, när vi körde en sån... Vi startade programmet och så tog vi det därifrån, och helt plötsligt så bad vi chatten ge oss saker att diskutera. Och det gjorde ni, och vi hade fullt upp, och det blev en sån fruktansvärd respons. Det fanns så mycket frågor som var obesvarade. Vi försökte svara på frågor som var tekniskt relaterade till alltså allting från HTPC till nätverk till hur vi har lagt upp det med våra egna tasker settings, jag vet inte, väldigt mycket teknik. Så vi tänkte, vi tar det konceptet vidare till fyraårsshowen fast med en liten twist. För att nu har vi ändå hållit på i 4 år, vi har många år bakom oss, vi har gjort mycket, vi har hänt mycket, vi har växt, vi har blivit gamla. Och nu har ni möjligheten att ställa lite frågor till lite enligt Reddits koncept. De har en som heter AMA, Ask Me Anything. I vårt fall blir det AUA, Ask Us Anything. Ge oss frågor till Slashat. Om oss, om Slashat. Allting som rör mig, Johan, Tommy, Magnus och showen i sig. Det behöver inte vara specifik, men någonting ni har gått och klurat på, så ska ni absolut ställa frågan. Så ska vi... Ursäkta, nu är ölen här och busar. Så ska vi göra vårt bästa för att svara på alla roliga frågor runt Slashat och oss. Om det är någon som är intresserad. Man vet aldrig, ni kanske har fått veta allt ni behöver veta. Eller i värsta fall till och med mer. Hur ställer man fråga och varför ska man ställa fråga? 1. Hur? Jo, ni tar er till slashat.se och så kikar ni under pollen till höger. Så har ni en liten ruta där ni kan ställa fråga. Skriv in namn och ni skriver in mailadress. Jaha, varför ska man ha mail och namn? Jo, ni tävlar samtidigt som ni ställer en fråga, så tävlar ni om, och jag ska se om jag hinner få upp de här i bild. Vi har lite roliga hörlurar från Wicked Audio. De här har vi recenserat tidigare. Det här är såna här riktiga örontuggare, bas, vet du, de heter till och med Jawbreakers. De är knycklade öronen med bas, trevliga lurar. Kommer ni att vara med per automatik? Är ni bara med och frågar så kommer ni vara med i utlottningen utav 3 utav dessa hörlurar. Vi har 2 vita och vi har en rosa. Och vi får väl säga att den första vi drar får välja. Och så vidare till ända ner till... ja, på den vägen blir det helt enkelt. Så, slashat.se. Precis under pollen har ni ett litet formulär. Där står också lite instruktioner om vad som gäller. Och ni har fram till 17.00 på fredag på er att ställa lite roliga, intressanta frågor. Ni frågar vad som helst. Vi svarar, vi tar det mesta. Och ställer ingen någon fråga, då kan ju till och med, om du ställer en helt crazy fråga den där, så tar vi upp den också. Vi sitter där med varsin pilsner och firar 4 år och svarar på frågor helt enkelt. Vi tyckte responsen helt enkelt var alldeles för utmärkt på årsshowen, att det fanns frågor som blev obesvarade. Nu har ni en andra chans. Har jag missat något där, Johan?
Jag tror inte det. Det låter som att det kan bli en epic kväll och natt.
Mm. Med ett undantag.
Med ett undantag. Jag är ju inte där.
Du är inte där. Det är väldigt synd. Så har ni frågor runt Johan, så får ni gärna posta dem tidigare, så kanske vi kan se till om Johan kan svara på dem lite i förväg. Jag vet inte.
Du skulle säga att passa på att fråga den här gången då, när ni kan sitta och prata om mig. Det är ju perfekt.
Ja, just det. Ni kan ju till exempel fråga vad vi andra 3 tycker om Johan. Sen gäller det att spendera en livstid på att han inte hör nästa avsnitt. Jag vet inte. Men det här betyder då att nästa veckas avsnitt tisdag inte kommer livesändas, utan det är då vi kommer att publicera inspelningen av våran 4-årsshow som kommer att spelas in under fredag kväll. Så vet ni om The Deal. Det är transparent nog. Då har vi egentligen bara 2 saker kvar. Vi har pollen och vi har lite det där vanliga runt omkring. Och pollen, då ska vi gå på förra veckans poll som gick ut på att fråga er: föredrar du att konsumera kultur genom att köpa eller prenumerera på den? Där hade ni 2 alternativ. Den ena var naturligtvis prenumerera, till exempel Spotify, Netflix, Audible. Och det andra var att köpa saker, till exempel kliv in i en skibutik eller kliv in i en filmbutik eller kliv in i en bokhandel. Och här skulle jag också kunna till exempel skriva in iTunes. För det är att faktiskt köpa saker styckvis. Vinnare i den här pollen med 77% är prenumerera. 164 röster. Och således 23% med 50 röster på köpa. Och här hamnar väl du, Johan, i någon sorts minoritet?
Det gjorde jag ju uppenbarligen. Eller det var väl ganska väntat i och för sig. Spotify får man ändå säga har i alla fall tagit Sverige med storm. Utan att tumma på orden.
Ja, det är härifrån. Jag tror att den är väl som störst här, antar jag. Eller har haft bäst genomslag här. Om
ja, det känns nästan så. Det känns som att det är väldigt få idag. Man tillhör absolut en minoritet om man inte har ett Spotify-konto alls, skulle jag nog säga.
Och då är du en av dem.
Ja, jag har ett Spotify-konto, men jag föredrar helt klart att köpa saker styckvis. Tycker jag är trevligt.
Ja, det är ju det. Alltså, har du någon teori bakom det där? För du var väl en Spotify-användare en gång i tiden?
Ja, alltså mitt största problem egentligen med Spotify och tjänster som Spotify, det är att jag betalar 99 kronor i månaden Och lyssnar på typ... Jag lyssnar inte på så mycket ny musik. Jag lyssnar på musik som jag redan har lyssnat på oftast. Vilket innebär att de där 99 kronorna går inte till dem som jag lyssnar på. Utan de går ju till vad Spotify, vad som lyssnas på över hela Spotify, och sen slås de ihop. Hade de pengarna bara skickats direkt till, alternativt en del av dem direkt till de artisterna som har faktiskt lyssnat på alla Flatter eller någonting annat, att man tog och delade 50 eller 70 kronor utan de där 99 kronorna och såg till att de hamnade på rätt ställe, så hade jag nog varit betydligt mer positiv till Spotify. Just nu så känns det inte som att någon av de artister jag lyssnar på får några som helst kosing på grund av att jag lyssnar på dem. Så då köper jag hellre deras skivor.
Vet vi hur Spotify idag distribuerar pengar? Har de varit tydliga med det, eller är det fortfarande ganska luddigt?
Det är väl ganska luddigt, va? Men det har väl läckt ut lite sånt där hur det brukar gå till i förhandlingar och sådär, framförallt från lite mindre bolag, för det är väl oftast de som inte är så nöjda i de där förhandlingarna. Så det är väl oftast deras version man får höra, tror jag.
För alltså, spontant känns ju den bästa setupen som att, precis som när vi pratade likes här i veckans forumtråd, att det du lyssnar på, de låtarna, det slår vi ihop. Det är den som utgör nyckeln för hur vi delar dina pengar varje månad. Mm. Det är nästan den enda vettiga lösningen.
Ja, jag tycker ju det.
Efter de har täckt kostnader. Och, alltså, jag förstår att det är ett företag. De ska ju gå plus, de ska ju inte gå minus. De har ju omkostnader och löner och vinstkrav på sig, såklart. Men, och det har ju ett vanligt skivbolag också, iTunes och hela den vägen. Men på något sätt så ska det ju, känns det som i slutändan, så ska det ju delas precis på vad du har lyssnat på. Mm,
jag tycker det borde vara tydligare och mer transparent vart pengarna går. Sen om Spotify behöver ta 40 eller 50 kronor för att hålla sig flytande, det har jag inga som helst problem med. Men problemet är att mina andra 40-50 kronor kommer ju försvinna till Britney Spears och annat. Löst pack. Inget ont om löst pack eller Britney Spears, såklart.
Men du tycker hon har tillräckligt med pengar? Helt
absolut. Enkelt. Och tycker ni inte som mig, så skicka lite arga mejl till Jesper. Så förmedlar
man. Ja. Kotrage@jesper.se.
Precis.
Det är där man skickar. All right. Jag hamnar ju naturligtvis på andra sidan den här. Jag prenumererar. Det tog mig tid att lämna iTunes och köpa låt för låt. Men nu är jag helt investerad i Spotify. Jag vet inte. Jag försöker på något sätt investera i en lösning på sikt. Jag vill bidra till att Spotify en vacker dag faktiskt kan göra det här rätt. För jag tror att de har ganska stora problem just nu att gå plus. Och för att den här tjänsten ska kunna göra rätt för sig, så behöver åtminstone företaget nå en stabil nivå. Och jag känner att det bästa jag kan göra just nu är att betala för den bästa tjänsten i hopp om att den blir ännu bättre.
Mm.
Sen om det är rätt, det vet jag inte. Men så har jag valt att tänka i alla fall. Fast å andra sidan, när jag tittar igenom min Spotify-lista, för jag sparar Spotify-låtar. Jag är ju inte som dig, jag lyssnar inte så mycket på gammal musik. Jag lyssnar bara ny musik, jag försöker upptäcka ny musik. Och jag sparar det varje månad för sig. Jag har en playlist för varje månad där jag lägger låtar jag upptäckt under den månaden. Och det varierar mellan 2 till 9 nya låtar per månad. Vilket gör att jag betalar ju egentligen Spotify eller iTunes-priset eller mer per låt. Men i och för sig, då lyssnar jag i och för sig bakåt i de här playlisterna. Ja, jag vet inte. Det är svårt att veta om man går plus eller minus rent personekonomiskt sett.
Ja.
Men ja, slutar jag använda det, då brukar jag dra i pluggen. Jag har gjort på Netflix till exempel. Jag lyckas inte använda det, och då blir det inget.
Man kan säga utlösande faktorn att jag gick från Spotify var ju i mångt och mycket utbudet. Det var att jag ville lyssna på Pink Floyd, jag ville lyssna på lite AC/DC och jag ville lyssna på lite annat. Så att då fanns inte det i Spotify, så då var man tvungen att söka sig någon annanstans. Och då valde jag att köra på det lagliga spåret och sen bara rullade det på.
Sen är det så, är det enkelt och funkar bra, då är det väldigt lätt att stanna också.
Ja. Nu väntar man bara på det här iTunes Match och iTunes in the Cloud. Så är min lycka gjord.
Any day now. Ja, vi hoppas. Ja. Då ska vi kanske lite snabbt springa över till veckans poll. Och den har vi faktiskt redan bestämt förra veckan. Och det har ju att göra med att vi bytte format lite hastigt och lustigt under försnacket. Vi bestämde oss för att, egentligen baserat på ett enda tweet av en kille som tyckte att vi var lite tjatiga, Och egentligen hade väl det att göra med att vi har en lång startsträcka där det tar 10 minuter för oss att komma till ämnena. Och det finns de som lyssnar på oss bara för nyheterna skulle. Jag förstår inte vilka dessa kan vara. Men de finns och vi förstod att visst, nyheterna är ju faktiskt fokus i det programmet. Vi vände på biffen, vi la nyheterna först och sen så tar vi pollar och de här länkarna och sociala och donationer och allt sånt mot slutet istället. Sånt som en trogen lyssnare kanske har hört för snart 210:e gången. Då vill vi veta om vi har gjort rätt. Frågeställningen är enkel, eller ja, den är lång men enkel. Slashat testade i förra avsnittet att gå på nyheterna direkt och lade poll och annat sist i showen. Gillar du det nya upplägget? Och då har ni två alternativ. Absolut, nya upplägget är bättre och absolut inte, gamla upplägget var bättre. Så in och tyck till. Jag kan säga att jag personligen, jag ska inte lägga ord i munnen på er, men jag gillar att gå rakt på nyheterna. För att hade jag lyssnat på oss så kanske jag hade tröttnat på att höra mig. Nej, nu det blir fel. Vi glömmer det. Men nyheterna är ju ändå fokus, det är ju ändå anledning till att Slashat finns och existerar och har gjort så i 4 år. Så in och rösta, så tycker jag, får se vad ni tycker. Och sen så kommer vi naturligtvis, helt enligt vad pollen säger, följa det beslutet. Och därifrån, det här får vi inte diskutera just nu, så jag tänker inte fråga dig vad du tycker, Johan. Nej. Men vi har ju forum.slashat.se dit man tar sig för att diskutera saker, bland annat veckans forumtråd som gällde huruvida man skulle kunna utveckla likes-konceptet, men där finns det också alla möjligheter att få hjälp och hjälpa andra med tekniska frågor eller bara funderingar som har med allting rörande egentligen vad vi har pratat om i 4 år. Nätet, tjänster, datorer, NASAR, mobiler, filmer, tv, musik, allt. In där och diskutera med likasinnade, ni är så hjärtligt välkomna. Sen finns vi naturligtvis att nå på allehanda sociala nätverk hela veckan lång, bara, inte bara när vi spelar in. De länkarna hittar ni på slashat.se/social. Det är Twitter, det är Facebook, det är, ja, det var länge sedan vi inne där, men det, blogg står det där, men jag får skämmas för att min blogg, den har stått orörd ovanligt länge. Men där finns i alla fall länkar, och det är väl Twitter både jag och Tommy är mest aktiva på just nu om vi ska vara riktigt ärliga. Sen är det så att Slashas drar sig ju med kostnader till och från. Det är roadtrips, det är lite roliga tävlingar, det är nya mikrofoner och sånt där som faktiskt kostar på. Vi har lite programvaror som kostar pengar för att sända. Och tycker man att vi gör ett husat eller medelgott eller till och med ett jättebra jobb eller bara vill donera en pittyslant, så kan man göra det på slashat.se/donera. Där kan man langa över en slant en gång, eller så kan du lägga en liten donation en gång i månaden som ligger och tuggar och rullar. Och sen finns det ju naturligtvis premiumvarianten, man kan köpa sig en t-shirt. Då har vi en vit variant där du får en fin, snygg Slashat t-shirt. Kommer inte ihåg summa, men den låg väl runt 150 kronor någonstans. Och så har vi en svart variant för en 50-lapp extra, runt 200 kronor. Där den 50-lappen extra hamnar hos oss som en sorts donation. Då får man en snygg t-shirt och donerar till showen. Och det är ju våran premium t-shirt helt enkelt. Nu är det bara dags för mig att skaffa en också, känner jag.
Jag ligger efter på det planet.
Ja, det känns inte rätt att inte ha köpt den än. Men jag får styra upp det.
Ja.
Men du Johan, har du något mer att säga eller ska vi stänga butiken?
Jag tror inte det. Du har skött dig galant och dragit igenom alla ämnen, så att jag känner mig nöjd.
Ja, men vad bra. Och jag tackar såklart dig för att ha hoppat in med det extremt, jag tror det är det kortaste varslet i Slashats historia. Och jag får hoppas att Tommy tycker att jag har skött mig nu när han sitter och lyssnar på det här i efterhand. Och att han inte ger mig sparken.
Ja.
För då får han sitta här och göra den här sortens grej själv på egen tass. Och som jag sagt tidigare, nästa vecka, tisdag den... skulle jag haft ett datum framför mig. Tidig april. Johan, har du en kalender framför dig? Eller?
Om jag har en kalender framför mig? Nej, det är dåligt.
Nej, då ska jag säga att datumet är nästa tisdag. Nej, nu är jag på maj. Det höll jag på att säga helt fel. Tisdag den 2 april, då sänder vi en icke-live, men desto bättre förinspelad 4-års-show med Slashat. Och då blir det jag, Magnus och Tommy som sitter. Johan kan dessvärre inte vara med oss, men det kommer bli en episk liten resa genom Slashat. Vilka vi är och vad vi har gjort under de här åren, och kanske ska vi spekulera även framåt i tiden, se vad jag menar, vi har gjort 4 år, hur ser de nästa 4-5 åren ut? Det lär dyka upp i den showen. Så glöm inte, ta er till slashat.se, till höger så har ni ett litet formulär. Där ställer ni en fråga och ni knappar in namn och e-mail, och så tävlar ni om en sån här kickass hörlur, massa bas, extra bas. Så ska vi nog se till att låta ut lite roliga saker där. Och så får ni inte missa det. Vi lär ju hänga i liveshowen, eller förlåt, i livechatten på tisdag kväll också. Så att vi kan hänga med er medan, ja, både jag och Tommy, Johan och Magnus kanske följer det vi har spelat in. Så det blir nästan som att se en egen liveshow som man har varit med i fast man inte är med i. Nej, jag vet inte. Nu pratar jag alldeles för mycket. Jag tackar för idag detta avsnitt 210 utav Slashrat och hoppas att vi ses om en vecka och 4 år framåt. Tack så mycket, Johan.
Ja, tack själv. Och tack chatten.
Ja, tack alla där ute. Vi ses och hörs.